Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen kära lyssnare.
Hej.
Till avsnitt 208 av Skilsmässopodden. En podd om relationer och separationer.
Ja.
Ja. Du, jag skrev i något sammanhang någonting som du tyckte var väldigt komiskt, typ. Det var så här att man kan inte vara ett medelålderspar, vi är ett medelålderspar, det får man slå fast, om man inte har gett upp kravet på rättvisa eller liksom på att inte bli illa behandlad ibland.
Just det.
Stämmer det, tycker du? Man får för att kunna hålla ihop måste man stå ut med lite skit.
Ja, ja men jag precis. Jag tyckte att det var roligt, jag tyckte att det var sant. För att det är det man lär sig av livet, tycker jag. Det är den nyttigaste kunskapen på något sätt. Nyttigaste erfarenheten.
Men det är ju hemskt.
Nej, varför då?
Nej, men det kan ju också vara... det får ju inte gå för långt.
Nej,
för att då lever man i en dålig relation. Ja, men jag har ju lite svårt att stå ut med orättvisor. Ja. Men jag får ju lära mig att göra det. För annars skulle skulle man liksom... För man blir överkörd ibland. Eller man blir det ena och det andra. Liksom.
Ja, nej, men jag tycker också att det man... Så här, jag tänker på riktigt rent matematiskt. Att när du är liten... Om du bara är 10 år gammal och är en orättvisa... Då kan
X procent av,
X procent av alla rätt och orättvisor. Medan har du levt i 50 år, då jämnar de där sakerna ut sig. Jag tror att det är det man lär sig. Att det kommer inte alltid vara total balans.
Nej.
Det går inte. Och jag tror att man i början så strävar man efter någon slags...
Jag har haft jättesvårt för det, men jag märker att jag blir lite bättre på det. Efter förra podden, Salig i åminnelse, så hade ju du och jag ett uppföljningsbråk, som kanske vara det ett par dagar, där jag kom fram till att vi känner inte varandra, ungefär. Men jag kom också fram till att men vi behöver väl inte känna varandra utan och innan.
Nej.
Det är ungefär som att du och jag är bättre i praktiken än i teorin. Ja. Vi har det ganska bra, så länge vi inte pratar om saker som blottar de fruktansvärda. Vem tror du som att du, jag känner att du känner inte mig och sådär.
Ja.
Och då har jag haft, förut har jag tänkt att men så kan man inte ha det. Jaha, men det kan väl gå då. Så länge det är bra, om dagarna, höll jag på att säga.
Ja, absolut, det är det ju. Mm. Vi pratar inte om det.
Varför då?
Nej, men då blir det jobbigt. Då kan vi komma in på såna ämnen där vi märker att det
står. Ja, för det här är ju inte en podd som...
Jag skojar. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata en hel del om gråt. Mm. Jag har gråtit sjukt mycket och därför nu intresserat mig för gråtens själ. Mm. Lite så. Vi har också en lyssnare som undrar om hon ska skaffa ett barn till med sin nuvarande man och sen lämna. Mm. Vi alla som tvekar, ska jag stanna eller gå? Vi har 9 frågor som ni kan ställa er för att möjligen få klarhet.
Mm.
Sen har vi en lyssnare vars man faktiskt inte verkar kunna visa någon som helst ömhet. Vi ska också ta upp frågan, när är det för sent att börja om? Finns det ett för sent? Och sen ska vi prata om ångest, tips för att hantera.
Mm.
Hur ofta gråter du?
Väldigt, väldigt sällan numera. Jag kände faktiskt, om det nu, för några dagar sedan, så kom det gråt bara sådär automatiskt. Jag vet inte vad det var, men det bara kom.
Jag vill ha en siffra.
Ja, men ja, det kanske är en gång vart 5:e år, skulle jag säga.
Och så sällan?
Ja, alltså som det är verkligen gråt. Jag kan ju gråta åt tv-serier att det kommer något sorgligt. Det händer
att det
kanske
rinner lite tårar och sådär.
Ja.
Här har jag nämligen
tårar också, ja.
Så du säger, ja, det är inte ens en gång per år alltså.
Nej,
nej, här säger jag nu. Jag har ju haft ett värsta breakdown. Jag grät ju typ i 3 timmar häromdagen. Började då intressera mig lite för gråt. En internationell studie visar att män gråter 6-17 gånger per år.
Oj.
Kvinnor 30-64 gånger per år.
Okej.
Okay. Alltså jag är ju då mer som en man. Jag kanske gråter 5 gånger om året kanske. Kanske inte ens det.
Och jag är en noshörning eller en elefant.
Ja, men det visste vi ju redan, att du inte är normal.
En glad.
Alltså jag grät och grät och grät. Och det var liksom en på något vis existentiell gråt. Sorg över livet som flyr, hela den där grejen. Men jag tyckte ändå, jag välkomnar ju gråt när den väl kommer. Den kom som en överraskning. Men jag tycker också att vi ska prata lite om gråtteknik.
Ja, för att absolut.
Det som jag ändå tyckte att du gjorde bra då, som du kanske har lärt dig av mig, det är att jag inte vill bli tröstad så att gråten ska upphöra.
Mm.
Jag vill ju passa på att gråta. Och det är ett råd jag skulle vilja ge. När du känner ledsenhet, skanna då över allt som skulle kunna vara sorgligt, så att du bara håller på så mycket som möjligt.
Ja.
Och jag läste också så här, människan är den enda varelse som gråter, men beteenden som påminner om gråt förekommer hos däggdjur. Spädbarn i alla kulturer gråter, och det tyder ju då på att det inte är ett inlärt beteende, utan det är liksom ren biologi. Spädbarns gråt uppkommer när en separation upplevs som obehaglig av längtan och är i den meningen ett rop efter den eller det saknade. Så alltså, det är liksom en kommunikativ sak.
Mm.
Hjälp, jag är i nöd, jag behöver något liksom. Ytterligare ett syfte med gråt är att lätta inre spänningar. Detta sker eftersom gråten påverkar vissa hormoner och deras verkningsmekanismer. Det är därför det är nyttigt att gråta när man känner någonting. Så jag tycker att det är liksom viktigt att ta med sig. Sen står det så här, det speciella mönstret i andningen består av att utandningsluften pressas fram stötvis på ett sätt som påminner om det vid skratt, varvid upprepade korta kluckanden och frikativa ljud uppstår i övre andningsvägarna när stämbanden försöker parera de plötsliga avvikelser i luftströmmen.
Ja.
Det är ju en konstig sak.
Ja, det är en konstig sak. Det är det. Det där rent fysiologiska hade jag svårt att följa med i.
Aha.
Men jag tycker att det finns ju, när man som skådespelare, eftersom jag har jobbat som skådespelare, så liksom frammanar man gråt i de lägena man ska gråta i rollen. Men som person så gör man ju väldigt sällan det, utan man snarare försöker förhindra gråten. Det är ju det som är, man försöker att dölja det eller hejda det och sådär.
För att man tappar ansiktet
helt. Man tappar kontrollen och man tappar liksom allt på något sätt. Man tappar anseende också. Man blir svag av att gråta, och det vill man ju inte vara.
Mm, jag förstår. Men man blottar sig på något vis, det gör man ju. Men här är ändå en uppmaning att så fort du känner gråten komma, den är där av en anledning.
Ja.
Så liksom hindra den inte, och låt ingen trösta bort den. Och det tycker jag också är jätteviktigt med barn. Låt barnen gråta ut.
Ja.
Avled inte, för ibland så försöker föräldrar hindra barnens gråt för att det gör så ont i dem själva. Ja. Nej, men det är läkande att gråta, så låt det pågå.
Precis.
Det är lite självreparerande. Mm.
Men jag tror också, jag undrar över det, för att det med tröst är ju någonting viktigt, att trösta någon. Och jag tror att det finns olika sorters gråt och ledsenhet också, där man kan behöva ibland Ibland behöver man bara gråta ut bara för att få ut sig sorgen, för den har ingen riktning riktigt. Men ibland kan det ju vara saker där man behöver få någon som så landar den lite grann och får.
Ja, men man kanske kan få gråta färdigt först.
Ja, absolut.
Det är det jag menar.
Ja.
Det är
jag vet själv, det är, som sagt, jag gråter inte särskilt ofta, men när jag får chansen, om jag hamnar i en situation eller en period när det kommer, då försöker jag, precis som du säger också, så här, men använd det här, låt det här svälla ut. Ja. Och det, för jag tycker så här, frossa i sorg är bara nyttigt när man får chansen.
Ja.
Eller det är viktigt
det
också.
Det blir för läkande att man, ändå.
Ja.
Mm.
Ja.
Då tar vi en lyssnarfråga, tycker jag.
Ja.
Hon skriver så här, vår beskrivare. Jag har en fråga som jag tampas med dagligen. Den handlar om att stanna kvar och få ett syskon till vårt barn, eller lämna. Vi har inte mycket till relation kvar efter första barnet, och det har varit så länge, minst 2 år. Han är en väldigt fin pappa, gör egentligen inget fel som make, men det är väl matchningen som är fel. Mina känslor är helt borta sedan länge. Jag har försökt tycka om honom mer, men situationen är att vi sitter i varsin soffa om kvällarna och tittar på 2 olika serier. Det enda vi har gemensamt är vårt barn, som det har varit en del bekymmer och oro kring, och där har det känts som att jag behöver honom nära. Nu till min fråga. Jag är 38 år, längtar efter fler barn. Skulle ju förstås underlätta om det var med samma person, och en fördel för mitt barn att ha ett helt syskon. Dessutom är tiden knapp, och att känna en sån stress över att då hitta en ny, om man gör slut då, att få barn med, känns oerhört jobbigt. Samtidigt känns det så svårt att skaffa ett till barn i den rådande situationen. Mitt hjärta längtar efter något annat. En del av mig tänker, skaffa ett till barn och sen kan vi skilja oss om några år. En annan del tänker, tänk om jag missar mitt livs kärlek runt hörnet. Ingen vet ju vad som väntar i livet. Vad tänker ni om ovanstående? Vill höra er resonera.
Ja, alltså jag tycker ju att det är alltid möjligt. Allt är möjligt, bara alla inblandade är med på liksom de spelreglerna.
Mm-hmm,
för jag tänker så här, jo, men att det är väl det går väl på samma sätt som man kan låta sig insemineras eller skaffa barn med någon som man inte lever ihop med, så kan man väl skaffa barn med någon som man har varit ihop med eller liksom tycker att man funkar bra ihop med. Jag har inget emot den grejen. Liksom,
att du menar att de skulle göra slut och skaffa barn?
Ja, eller att, så här, att jag tycker inte så här, nej, du ska inte skaffa barn med honom, absolut inte. För det kan jag köpa.
Mm.
Men det viktiga då är att han också har de spelreglerna klart för sig. Att det är bra, du och jag funkar, vi har vår bra barn ihop och det här är ett bra sätt för vårt barn att få ett syskon. Men jag har inga planer på att jag ska fortsätta att leva med dig.
Mm.
Det är ju en jättekonstig grej att säga.
Nej.
Men nej, eller inte. Mm. Men den är viktig att den är liksom tydlig och klar mellan det här paret. För annars tycker jag att det blir fel. Det blir konstigt.
Det blir lite för oärligt helt enkelt.
Ja. Ja.
Men när hon säger så här då, om hon stannar kvar och gör det.
Ja.
Tänk om jag missar mitt livs kärlek runt hörnet, säger hon.
Ja. Och det är ju den andra frågan, för det ena är att få barn och det andra är att ha ett förhållande, och de behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand.
Jag tror att hon menar att hon kanske träffar sitt livs kärlek och får barn med sitt livs kärlek.
Absolut, det vet hon ju inte, och det kan man ju heller inte riktigt veta. Det är ju den liksom, så här, insatsen man har i livet när man lämnar.
Mm.
Vad säger du?
Jag säger som du faktiskt, att i det här läget, hon är 38, man vet inte hur länge man kan få vad hon vill ha det. Jag skulle nog prata med min nuvarande partner och säga som det var jag.
Ja.
Och säga att jag känner mig inte säker på vårt förhållande, på att vi ska fortsätta ihop. Men jag skulle gärna vilja ha ett barn till med dig.
Ja, exakt.
Och fråga och se om han vill det då. Under de man vet ju aldrig hur det blir. Det här med att hon då kanske missar sitt livs kärlek runt hörnet. Ja, vi kan ju, det är precis som du säger, vi kan ju aldrig, alltså att välja en sak innebär alltid att man väljer bort typ allt annat. Det är så livet är. Om priot är barnet, så är det ju säkrare. Om hon måste bestämma vad som är viktigast här.
Ja.
Om barnet är det viktigaste, ja, men då kanske hon ska testa med den partner hon har nu och sen göra slut om det är så. Men om mitt livs kärlek är viktigare än barnet, då får hon ge sig ut och leta. Då ska hon ge slut och ge sig ut och leta.
Ja, precis.
Vi kan inte få both ways.
Nej, vi kan inte det.
Nej. även fast vi
men vill. Jag förstår att många liksom, det är ju så där många tänker att man påbörjar den familj jag har, och så är det inte helt värdelöst, men det är inte riktigt bra, och ska man fortsätta det då för att man vill ha familj, eller vad ska man?
Mm. Jätteviktigt att tänka vad som är viktigast för en i det läget.
Mm.
Vad är det som ska få styra? Resten får rätta sig därefter.
Precis.
Mm.
Mm.
Nästa ämne ansluter till detta. Mm. Kanske kan hjälpa till och med.
Ja.
För det här är för alla som tvekar. Ska jag lämna? Ska jag inte lämna? Vi har listat x antal frågor som du kan ställa till dig själv. För att möjligen få klarhet i om du ska lämna eller inte.
Ja.
Ska jag ta en? Och så får du
kör. Mm, ja. Kör i vind.
Då tänker jag, zooma ut och svara på frågan. Den känsla som får dig att tvivla på förhållandet. Hur länge har du känt den?
Mm.
För om man bara har känt den i en månad eller kort tid. Det säger en sak. Men har man känt den väldigt, väldigt länge så blir det kanske lite tydligare. Så ställ dig den frågan. Hur länge har du känt så här? Mm. Det här som får dig att tvivla. Och vad är det som får dig att tvivla?
Tycker du, finns det en gräns för det? Kan man säga?
Nej, liksom? Nej. Det är klart att det inte gör.
Nej.
Det är klart att det inte gör. Men ibland så har man ju svackor. Men det blir bättre att liksom göra det tydligt för sig själv ändå. Är det en kort sak bara för att det är corona?
Ja,
eller är det liksom en problematik vi har burit i många år?
Ja,
säger du.
Ja, nej, men jag tycker också att de här sakerna, alla frågorna egentligen ska man inte bara så här sitta och fundera på, utan man borde skriva ner dem, eller åtminstone vara väldigt konkret i sina svar på frågan. Och då tycker jag en fråga som är, vad är det värsta som kan hända om jag separerar till exempel?
Mm.
Och även då följdfrågan, vad är det bästa som kan hända?
Så att om man separerar?
Ja, och om man målar upp någon slags scenario om vad är ens farhågor och vad är ens förhoppningar i det där. Att man är lite tydlig med det så att man kan se.
Mm.
Det tycker jag är en viktig sak att göra i det här läget.
Just det.
Mm.
En fråga som jag tycker kan tydliggöra är, om du hade träffat din partner idag så som ni båda två är nu, skulle du då ha valt din partner idag?
Mm. Det är bra.
För om svaret är tok nej.
Ja, exakt.
En sån här människa skulle jag aldrig ha levt med. Liksom.
Nej, precis.
Då säger det också någonting.
Tycker jag nästan man kan fråga sig alltid.
Tycker jag sätt. Inte att du ska.
Jo, men jag skulle välja dig då.
Ja, jag tänker skulle välja dig också.
Mm. Mm.
Din tur?
Jo, och då tänker jag så här. Verkligen rannsaka sig själv och bortse ifrån allt man borde och liksom allt vad man tror att det skulle vara. Och gå till, vad vill du?
Ja.
Vad vill du? Vad är det du vill? Gå till det du verkligen vill. Skit i om det är bra eller dåligt. Vad vill du? Och svara på den frågan och skriva upp det på en lapp.
Ja.
Sen kommer man ändra det.
Men, och vad menar du? Typ, vad vill
nej,
du?
Nej, men så här, om du, vad vill du? För
med
du, man står och tvekar
liv,
om man säger
vill...
nej. Utan så här, vill du lämna eller vill du vara kvar?
Ja, fattar.
Mm. Det är så enkelt egentligen och samtidigt så svårt. Mm. Men så, vad vill jag? Ja, men jag vill ju separera. Ja, bra, nu har du svarat på den frågan. Mm. Sen kommer du att vända tillbaka. Men ta bort allt vad du tycker att du borde och vad du har föresatt dig och sånt där. Bara fråga, vad vill du? Vad känner du att du vill just nu?
Och där är det många som inte får fram ett svar.
Ja.
Men man får träna på den, för det måste ju ändå, det finns nog en spontan vilja, jag skulle vilja skilja mig,
exakt.
Och sen så kommer, men det går inte för att, och
precis.
Så vidare. Men om man vill det, om man vet att man vill det, då har man ändå det att jobba med, då kan man ta itu med de praktiska sakerna sen.
Precis.
Jag skulle också vilja att man funderade över, vad håller dig kvar? Jag läste nämligen nyss att oerhört många stannar kvar för partners skull.
Mm.
För att man är rädd att ens partner inte ska klara en separation. Vilket rent statistiskt är en totalt överdriven rädsla. De allra, allra, allra flesta klarar en separation.
Ja.
De repar sig.
Ja.
Men alltså många stannar alltså kvar, inte för sin egen skull, utan för partners skull. Och då är det av missriktad välvilja.
Nice.
För den behövs, det behövs inte. Så om du drar dig för det för partners skull, försök att bortse ifrån det.
Ja.
Det där kommer att, din partner kommer att lösa det.
Ja. Precis.
Ja.
Ha lite förtröstan.
Ja.
Ja. Jag tycker en fråga som man ska ställa sig också.
Mm.
Och det är, vad måste du göra för att få det att funka om du väljer att stanna?
Jaha.
För att du vet ju inte liksom så här, om du skiljer dig så vet du inte. Men du vet vad du har. Och den där frågan, du står ju mellan de där två valen, stanna eller gå.
Mm.
Och titta på alternativet, stanna och se så här, vad skulle behöva hända? Vad måste du göra? Ja. Vad måste ske för att du ska tycka att det var okej att stanna?
Och det kanske inte är vad skulle jag göra, utan hur skulle förhållandet behöva förändras för att jag skulle tycka att det är okej att stanna?
Ja, och i det ligger ju, är det möjligt? Kan jag göra
någonting? Precis. Så? Precis. Min är lite likadan, den här, om du har svårt med vissa sidor hos din partner till exempel, eller i förhållandet, vad tyder på att det här kommer att kunna förändras?
Ja.
Om inget klart och tydligt finns på att det här skulle kunna förändras, då måste du också se sanningen i vitögat, att det är det här du har att leva med framöver. Och fatta ditt beslut utifrån det. Mm. Om det fortsätter precis så här, för det gör det oftast. Mm. Det händer ganska sällan liksom, att folk byter personlighet.
Mm.
Det är det här du har att leva med framöver. Det kanske också kan hjälpa dig i ditt beslut.
Mm. Precis.
Har du någon mer?
Ja, den gamla klassiken.
Den är min, den kommer här. Ja, säg.
Nej, men att man, jag tycker att det ligger lite grann också, vad är det värsta, vad är det bästa som kan hända. Men att man tittar, att man tänker sig om 3 år, för det kan man göra, det är spannat, kan man ha ungefär. Man kan titta 3 år bakåt, se hur det var då, så tittar man 3 år framåt när det gäller hela ens livssituation. Och tänker sig in i, hur skulle det vara om jag lämnade, hur skulle det se ut om 3 år då? Och hur skulle det se ut om 3 år om jag stannar kvar?
Mm, det är bra.
För det tror jag faktiskt att man klarar av att tänka ut, liksom, hur kan det vara? Mm. Och se så här, vilken av de där två skulle vara bäst och roligast. Mm.
Och jag avslutar med min, som jag trodde att du skulle ta, men min klassiker då, att om du låtsas att du är 80, eller när du är 80 år och ser tillbaka, hur hade du då önskat att du hade gjort i det här läget? Mm. Där får man en klar sanning oftast.
Ja, nu är man ju snart 80 år, eller på sig.
Ja, det är
ja, nej, men det är bra. Ja. Bra grejer.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Här kommer ett brev från en kvinna. De har varit gifta i 20 år, är gifta. De har 3 barn. Hon har tagit ansvaret hemma över vardag och barn, och han har haft hand om ekonomin. Hon skriver så här: jag har ett normalt behov av beröring och närhet, vilket han inte har haft. Han har endast velat ha sex när vi har gått och lagt oss. Den vardagliga beröringen har jag alltid fått stå för. Han har bara tagit initiativ när det gäller sex. Han har i stort sett aldrig sagt att han älskar mig, bara om jag har sagt det först. Sexlivet har alltid utgått från hans behov. När han har varit klar har jag, om jag orkat, fått tillfredsställa mig själv medan han har somnat. I början försökte jag berätta hur jag ville ha det, men jag tröttnade när han inte brydde sig. De senaste 2 åren har vi inte haft sex alls på grund av en incident som sårade mig väldigt djupt. Inte otrohet inblandad, men den var orsakad av honom. Vi gick 2 gånger till familjerådgivning. Vid andra mötet fick han i läxa att ge mig spontana beröringar, vilket han inte kunde genomföra. Så nuläget är följande. Vi är enbart föräldrar. När ungdomarna har stuckit iväg har vi gärna satt oss på varsitt håll i huset eller trädgården. Jag har i perioder försökt acceptera situationen, men sorgen om att leva i en kärlekslös relation slår mig med full kraft emellanåt. Vår tonårsson har haft en väldigt dålig attityd den sista tiden, så vi hade samtal med honom. Då rann det ur sonen hur han har saknat sin pappa i hela sin uppväxt och bristen på kramar och att pappa aldrig har sagt att han älskar honom. Efteråt frågade jag maken om han hade kramat vår son och sagt att han älskar honom, men det hade han, efter samtalet då, men det hade han inte gjort då, sa han. Så makens oförmåga drabbar inte bara mig utan också övriga familjen. Jag har fortsatt att gå till familjerådgivningen själv och tänker på skilsmässa nästan varje dag. Jag kan inte tänka mig att leva i en kärlekslös relation resten av mitt liv. Men det enda som skrämmer mig med en skilsmässa är ekonomin. Jag vet att jag skulle krossa både honom och barnen om vi var tvungna att sälja vårt hus. Det är det som oroar mig mest och jag har ingen att rådfråga och bolla med. Vart kan man vända sig med det här? Vad tänker du om detta, Magnus?
Ja, man ska väl vända sig till banken, tycker jag. Som kan hjälpa en med de ekonomiska frågorna och se vad som är möjligt och rimligt och sådär. Det är väl det ena. Det andra är att... sen är det ju en fråga om hur, alltså för att lösa det ekonomiska är det banken, men sen får ju det konsekvenser. Hur allvarligt är det att man måste sälja sitt hus? Hur allvarligt är det för barn och så vidare? Så det är väl en fråga som man naturligtvis kan...
Ja, för mig blir det här lite konstigt.
Ja.
Eller varför tycker man att det... För mig blir det så här, vad då skulle hus... Alltså det låter ju som ett jättejobbigt och dåligt förhållande faktiskt.
Ja, jo,
där hon ja. Mår riktigt dåligt. Hon känner sorg
ja.
Av att leva i en kärlekslös relation. Mm. Men viktar det mot antagandet hon gör att detta att sälja huset skulle krossa både honom och barnen.
Ja.
Jag är inte så säker på att det är sant. Det kan ju inte jag säga att
nej,
det inte är.
Precis,
men det är just precis såna där föreställningar man kan ha om att ja. De kommer att krossas. Jag vet inte.
Nej, men jag, absolut. Så här, jag krossas tror jag inte att de kommer göra. Det är väldigt få som krossas av en sån sak. Att man blir väldigt ledsen, att man blir väldigt liksom...
Ja, men det ska ju också vägas emot hur ledsen hon är i relationen.
Absolut, men om man nu tänker att hon då gör det här för sitt barns skull, kanske för sin man, men framförallt för att inte barnen ska bli ledsna av att man gör sig av med huset. Ja, det är när man separerar, när man förändrar saker, oavsett vad det är egentligen, om man säljer hus eller flyttar eller fan den är, så blir ju barnen ledsna. Det hör till.
Ja.
Och däremot så tror jag inte att de kommer inte krossas, de kommer inte gå under, de kommer få andra förutsättningar. Det kanske kommer bli sämre på vissa sätt, men jag är nästan säker på också att det kommer bli bättre på många sätt, eftersom säkert både hon, framförallt hon, kommer bli lyckligare och gladare och nöjdare. Och förmodligen kanske mannen också som slipper ur det här, förmodligen ganska jobbiga för honom då. Att ha kravet på sig att vara en person som man uppenbarligen inte kan vara.
Han är inte en sån person. Nej. Jag vill också påpeka för vår lyssnare att hon tänker på detta. Detta att ha huset har inte gjort någon av dem lycklig. Alltså man kan ju trivas i huset, men huset har inte... Hon har facit på hur lyckliga är vi när vi bor här i huset.
Absolut. Men jag tycker ändå så här, det är viktigt att tänka på den här sonen som hon värnar om. För jag förstår det. Jag förstår oron, för jag har upplevt det många gånger.
Ja, men det,
att jag har
absolut.
Flyttat och liksom, jag har varit skitledsen för att jag har förlorat både själva bostaden och allting som fanns runt omkring det där.
Men, du menar som barn?
Ja, som barn och som ungdom också. Men jag har inte krossats, jag har inte gått under av det. Och jag har liksom fått sörja och det... Återigen, det är det som är det viktiga, att när man då gör den här förändringen som säkert gör ont, så måste man hjälpa till att ta hand om det.
Ja.
Det är det viktiga.
Ja. Jag skulle också vilja säga att försök, om vi nu tar fasta på den här, att det liksom skulle annars hindra henne. Kanske kan barnen bo kvar, göra som jag och mitt ex gjorde. Kanske kan barnen bo kvar, ni föräldrar flytta in och ut och ha någon liten lägenhet, antingen som ni delar på eller två små som ni öppna upp för alla möjliga olika tankar. Och vänd dig till kommunen, Försäkringskassan, socialtjänsten och kolla vilken hjälp man kan få. Det kanske går att belåna på något vis och så vidare. Det är ett vanligt problem. Det här vet jag inte om det rimmar med det, men var femte kvinna har inte råd att skilja sig. Mm. Och så vidare. Mm. Så att, och det går inte att säga i ett enskilt fall liksom vart de ska vända sig, för att det har att göra lite grann med hur mycket pengar har ni, vad tjänar ni, vem tjänar vad och så vidare. Men gå till en bank, jag håller med, och undersök möjligheterna.
Ja, hur det skulle se ut. Vad finns det för alternativ i det där? Mm. Vad måste man ändra på?
Man kan ju också lägga upp det som att okej, de här närmaste åren ser ut så här. Tills barnen är större så kan man göra någon annan avvägning. Men om man tänker på själva förhållandet som ju beskrivs också, så är det ju... de har ingenting gemensamt. Och han verkar totalt oförmögen till att visa kärlek. Mm. Och,
jag tycker att det finns någonting som är... liksom, det är tragiskt för dem, men också djupt tragiskt i manlighet i det där. För det känns lite grann som en sån här arvssynd, eller vad säger, någonting som män har ärvt ner i generationer och fortfarande sitter fast i. Att man helt enkelt inte kan. Man har inte förmågan att uttrycka de här sakerna, och man förstår inte varför man ska göra det heller. Mm. Och det är inte dumhet, tror jag. Det är inte liksom elakhet, utan det är bara en oförmåga.
En äkta oförmåga, ja. Precis.
Du har inte lärt dig det. Du tänker att det inte är så man behandlar sina medmänniskor, utan man behöver inte hålla på och dalta. Och det där tycker jag är så... det är så tragiskt för mänskligheten att det är på det sättet. Och jag tror att det är det som är det stora, stora problemet i... när man ser hur liksom... hur män behandlar kvinnor, hur män liksom för sig i samhället och vart de tar vägen med det. Det där måste förändras i grunden bakåt. Jag hoppas att hennes barn, deras barn, inte behöver ha det som rättesnöre. Att det finns någonting mer. Förstår du? För att det är så här, om jag som pappa inte kan ge mina barn kärlek, mina söner framförallt, då kommer de inte heller kunna göra det. Så sitter man fast i den här eviga kedjan. Av,
det var ett gott tecken över att sonen kunde uttrycka att han var ledsen det för det här. För då borde något annat i honom.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt bra.
Verkligen.
Han ifrågasätter det rådande systemet. Han har sett det.
Ja, han har ett behov
han vill ha
som man kan
annat.
Uttrycka.
Precis.
Ja, det är skitbra. Det är jättebra.
Ja, hoppas att ni kommer till rätta med det. Och tänk gärna utanför boxen med boendet. Kan man trixa på något annat vis? Liksom?
Ja. Kan så man att, ha en lägenhet som man delar på? Precis. Och flyttar fram och tillbaka? Något borde kunna funka, tycker jag.
Lycka till.
Lycka till.
Jag tänker bara i samband med det här, så det skadar ju liksom inte att upprepa, att detta, att låta någon annan ha hand om ens ekonomi.
Ja.
Att inte ha insyn i den gemensamma ekonomin, det är riktigt, riktigt, det är ett misstag. Så om ni är där, så börja erövra er egen ekonomi. Se vad ni har. Alltså, alla som går in i ett förhållande tänker att det ska vara för evigt, men vi vet ju att det väldigt ofta inte blir så. Man kan inte lita på att en annan människa kommer att finnas där för evigt för en. Och tycker man att jag är för krass när jag säger så tyck så. Men en vacker dag så är det ändå så. Shit happens liksom. Man bör se till att åtminstone med nöd och näppe kunna försörja sig själv och sina barn om någonting eländigt händer liksom. Så att jobba för det. Var du än är nu, börja jobba för det liksom. Att få kontroll över din egen ekonomi. Gå till en jurist ifall du har burit iväg och du inte vet var ni är någonstans. Gå till en bankjurist. Säg precis som det är. Jag har ingen koll. Det är faktiskt lite farligt att inte ha att inte veta om sin ekonomi.
Nej, och jag tror också att man måste återta det. Man behöver inte gå till en bankjurist, och man behöver inte uppleva det som någon slags kontroll heller, utan det är så här, även om en har betalat räkningarna och allt sker från ett konto, så behöver båda två vara insatta i hur det ser ut. Vad man har och inte har.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Och jag tror också
och att man också ska ha en egen ekonomi också.
Absolut. Jag skulle också säga att det är viktigt. Nu har inte alla det för att det ser olika ut.
Jag menar då att man ska ha det. Man ska bara skaffa det.
Ja. Mm. Men alla har inte det. Alla väljer en annan väg. En del säger så här, men vi har gemensam ekonomi. Fine, gör det. Men båda två måste i alla fall, även om de har en gemensam ekonomi, måste ha full insyn i hur det ser ut.
Mm. Det som blir väldigt illa vid en separation, det är om hon har gått ner i tid, inte jobbat lika mycket. Hon har varit hemma och tagit hand om barnen. Hennes pengar i den här gemensamma kassan går till sånt som äts upp. Liksom. Det blir ingenting av det. Han köper det fasta. Han står på de fasta, det är bil och så vidare och så vidare. Vid en separation kan det där slå fruktansvärt. Det är bara, jag vill bara säga det.
Ja, nej, men jag rekommenderar det 100%. Mm. Absolut, det gör jag.
Det har ingenting med brist på kärlek att göra.
Nej, absolut inte. Tvärtom.
Att man pratar om ekonomi och att man gör det rättvist. Ja. Det är brist på kärlek av den som tycker att den ska ha det som är värt något. Precis.
Ja.
Vi pratar lite om gräl. Bara en kortis. Det slog mig efter förra gången när man pratar... När du och jag var osams så slog det mig så här att det som en tycker är en dålig egenskap hos den andra, det kanske inte är en dålig egenskap. Det kanske bara är det att det är en egenskap som man hade önskat att den andra inte hade.
Ja, absolut. Så kan det ju vara.
Och då bara så att man inte tror nödvändigtvis att en annan definierar en bättre. Alltså om man har en egenskap som man själv trivs med. Precis. Som till exempel, jag tycker mycket om att vara ensam.
Ja.
Och så är jag ihop med någon som önskar att jag var jävligt sällskaplig.
Ja.
Det behöver inte bli en dålig egenskap hos mig för det. Nej. En annan hade tyckt att den var toppen som också hade velat ha det så. Utan det är återigen bara en fråga om matchningen. Så att man inte... Bara så att man ser det. Det är ju en annan sak om man gör våld på någon annan eller kränker någon annan.
Mm. Ja, det är jätteviktigt, och det är också viktigt av det skälet att om jag ser en sida som jag upplever som negativ hos dig, det vill säga en som inte matchar med mig, då måste jag också fatta att det är inte, jag har två val. Det ena är att liksom göra slut för att jag står inte ut.
Mm.
Det andra är nog att acceptera den, inte att försöka förändra den.
Nej.
Och det där måste man lära sig att leva med. Eller liksom, du måste acceptera och respektera det sen. Att, ja, just det. Hon är på det sättet. Ja, jag älskar henne i alla fall. Jag vill fortsätta det här. Jag kommer alltid att tycka att det där klickar dåligt med mig. Men det är okej.
Mm.
Jag kan leva med det. Jag kan
bortse
från det. Och jag
menar, man kan ju försöka gå varandra till mötes. Men till slut, så, om det börjar kosta mer än det smakar, då har man kanske också gått för långt. För då skadar det också förhållandet.
Ja. Oj, tänk om vi hade varit så kloka förra veckan, Marit.
Du, jag har bearbetat så fruktansvärt. Du sa ju att jag inte tyckte att jag hade några dåliga egenskaper. Jag har en lång lista på dåliga egenskaper. Den ska du slippa höra. Jag tar fram den en annan gång. Alltså på mina egna dåliga egenskaper som jag inte är belåten med.
Mm. Bra.
Du råkade bara träffa fel. Vi har en lyssnare som skriver så här. Om när det är för sent och inte.
Ja.
Jag följer podden och har också läst era böcker och Maris romaner. Jag vill passa på att tacka för er insats. Min enkla fråga är, eftersom ni så gott som alltid uppmuntrar till separation när ett förhållande har varit långvarigt dåligt av olika skäl. Själv är jag nu 60 plus, och en aspekt som jag saknar ibland är tiden. Alltså när vi resonerar om det.
Ja.
Tiden man har kvar. Tiden det tar att bryta upp från något och komma på fötter igen. Så min fråga till er är kort och gott, är det aldrig, som ni ser det, för sent att börja om?
Ja. Det där har jag tänkt på mycket.
Alltså, säg.
Nej, men jag tänkte så här, jag tänkte på det i förhållande till min pappa.
Mm.
För att min pappa levde ju, alltså han skilde sig från min mamma när han var 50 någonting. Och så gifte han om sig med sin då nya fru som blev min styvmamma.
Mm.
Och de levde ihop tills han dog.
Mm.
Och jag kände att det där var inget bra liksom. När han var 60-65 så kände man att han trivdes inte i det förhållandet. Han tyckte inte att det var bra. Och ja, nu slutade det med att han tog livet av sig. Men,
på grund av förhållandet?
Nej, jag skulle inte säga det, utan det fanns andra saker också. Ja. Men jag tror att det var en bidragande orsak. Liksom. Han var diabetiker och hans kropp började ge sig. Men hade han levt i ett lyckligt förhållande så kanske han hade liksom haft mer
kraft
att hoppas på.
Ja.
Absolut, inte på något sätt hennes fel. Det var snarare att
Menar du då att han då borde ha skilt sig där ifrån henne också? Och
ja, jag tror det. Och jag tror att han kände så här, nej, inte en gång till, jag är för gammal, jag orkar inte.
Mm.
Och så fanns det en annan väg ut i det. Och det där har jag tänkt på också. Att jag kunde, någonstans när jag var ung så tänkte jag, men så kan man ju fan inte tänka. Men jag förstår det på något sätt, att han kände, jag orkar inte göra om den här resan. Nej. Med, för det är lätt att säga, det är klart det finns alltid nya chanser, men om man tänker sig att bara om du och jag skulle dela på oss, vi har det här huset, jag vet, har en massa saker i podden, massa saker som man då ska lösa upp och hålla på och gå igenom och sörja alltihopa. Så det är klart att jag kan ju förstå att man känner att man inte orkar. Men när jag tänker på det, så tänker jag också, jag vill inte att det ska bli så. Jag vill inte att jag ska vara så kraftlös att jag tänker att nej, det är för jobbigt.
Vad är då alternativet? Ja, alternativet exakt. Är i så fall, det är ett slags ge upp.
Ja.
Men om vi går till frågan här nu då. Om vi då säger så här. Vad skulle kunna få det? Att liksom, ja men det är för sent. När är det för sent?
Ja, men jag har också tänkt på det, att det är ju alltså lite grann som vi har pratat om förut, att man måste ju också se vad är liksom, även om jag nu skulle liksom så här hålla på med den här ta mig ur det här, sälja hus och ordna upp allt det där, även om jag skulle dö mitt i, skulle jag inte vara lyckligare för att jag i alla fall har gjort någonting då?
Det kanske inte. För att det är väldigt, väldigt jobbigt.
Ja.
För att det är väldigt jobbigt och man vet inte hur ens liv blir sen. Eller låt säga att man kan också kanske... Man blir äldre. Man kanske också... Ligger det någonting i det också? Att när man är äldre och kanske har ett partnerförhållande bakom sig, vet att... Ja, det är förälskelse och sen så planar det ut och så vidare. Alltså man upplever inte riktigt att det är värt the effort på något sätt. För att man kanske då har blivit lite bränd många gånger. Ja. Jag är ju som du, det är klart att jag vill att man ska leva in i det sista liksom, och försöka leva så bra som möjligt. Men det kan också vara så här att om man, alltså vad skulle kunna få det att vara för sent? Ja, men om man tycker att det blir helt orealistiskt att få ihop en bra tillvaro utifrån hälsa, utifrån tak över huvudet, utifrån alltihopa, då kanske det inte är just att det är för sent, men att det inte är riktigt möjligt. Det kan också vara skönt då, tänker jag, att bestämma sig för, ja men det får vara så här nu då. Men då tror jag att det är det är jätteviktigt att man försonas med det beslutet.
Ja, absolut.
Och sörjer det liv som då inte blir på något sätt.
Ja, absolut. Jag håller med dig. Och det kanske man kan göra för att man just... man är så pass erfaren och så här, du har levt så pass mycket så att det går att försonas med ett sånt beslut.
Ja, det talar emot det mesta jag står för. Men, men man är heller inte i det läget riktigt än. Det som inte får hindra en, tycker jag kanske, det är just feghet. Rädslan att det inte ska bli perfekt eller rädslan att inte hitta någon som älskar en kanske och så vidare.
Ja, men jag tänker också så här, vad är det som står emot det? Är det det jobbiga att separera eller är det ensamheten som kommer efter eller är det liksom oron för att man inte ska hitta en ny partner?
Ja.
Och det där tycker jag också, nu vet inte jag, så gammal är jag inte ännu, men jag undrar om inte, jag tror att jag skulle kunna tänka så här, jag vill inte ha, det här förhållandet är olyckligt, det vill jag inte ha. Så att vad som helst, alltså jag kan tänka mig att vara ensam, jag kan tänka mig att ha någon, jag vill inte börja om och göra precis det jag har gjort nu, utan då vill jag ha något annat i så fall. Och de där tankarna tycker jag också att man ska tänka, alltså om man säger så här, det kostar mer än det smakar, alltså att det här förhållandet kostar så mycket, att vara ensam kostar bara si mycket, och då kanske det är bättre ändå.
Ja.
För att det är liksom, ja, livet blir på ett sätt lättare att leva, för man får lättare att försonas med saker och ting, man får lättare att acceptera saker om man inte är så kräsen. Men å andra sidan så fortsätter ju livet ända tills man dör.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Och då ska det levas så mycket det bara går. Jag gjorde ju så här, för mig är det här, alltså jag har ju några år där jag då med mitt ex, vi var i Dalarna. Där var mitt hus, liksom sommarhus med barnen och alltihopa. Det var liksom mina rötter. Jag kommer ju också från Dalarna.
Ja.
Nu är det då... Sen bytte jag man. Med det bytte jag ju också geografi. Nu är jag i Ros. Vad är det nu då?
Ja, får det låta så enkelt. Bytte jag man?
Ja, men, nej. Ja. Ja, men då bytte jag geografi. Ja. Och på sätt och vis bytte jag... Jaha, nu har vi det här stället i Roslagen till exempel. Jag lär känna att man ska treva sig ut i någonting helt nytt och okänt. Det är också på något vis ett arbete. Låt säga att det skulle ta slut mellan oss och sen så skulle jag hamna... Nej, men nu ska vi vara Höga Kusten. Ja, då blir det mitt nya liv. Det är sånt där som kan tänkas att... Men orkar man det liksom?
Visst.
Och ja, kanske att man gör det. För det här orkade jag i alla fall. Och det blev ju väldigt mycket... Liksom, det var supersorgligt att lämna det där. Ja. Nej, kanske inte, för jag är inte så emotionell när det gäller världsliga ting. Men mitt liv är ju mycket bättre. Så att jag tycker inte att man ska dra sig för det.
Nej. Nej,
man ska inte vara rädd för den absolut, typen av förändringar.
Nej,
liksom.
Nej, och det går väl inte heller riktigt att säga då är det för sent. För det är ju bara man kan ju bara gå till sig själv och säga vilket pris jag är beredd att betala. Ja. Vad har jag för valuta? Hur mycket ork har jag?
Ja.
För att, jag menar, visst, absolut. Vi talar hela tiden om att man, eller vi förespråkar att man faktiskt separerar om man har upplevt att det är taskigt en längre tid. Och det kan jag tycka, det gäller hela livet egentligen. Den gäller hela livet. Sen är det ju alltid upp till vad pallar man med? Vad orkar man liksom?
Precis.
Så vi får väl
se. Jag vill också rekommendera angående det här, för det här hör ju lite grann ihop med drömmar och ge upp drömmar och så vidare. Läs, ni som liksom tycker att det... Ja, hon är ju forskare och så vidare, men läs Den tredje åldern av Patricia Tudor Sandahl. Den är ganska full av visdom när det gäller drömmar som det är värt att göra sig av med och vad som faktiskt kan hända när man gör sig av med drömmar som det är för sent att genomföra.
Bra.
Den är väldigt bra.
Ja, bra. Har du något sista ord att säga?
Jag vill gå raka vägen och prata om ångest.
Ja.
Ja, och då pratar jag inte, då menar jag kanske mer ångest och oro, inte ångest som är liksom att hänföra till rena fobier eller depression, utan om man liksom är frisk i övrigt men börjar känna ångest och oro, så tänker jag några saker för att hantera det på bästa sätt. Försök komma på vad den här ångesten vill säga dig. Det är inte helt uppenbart alltid vad det är den vill, men jag har jättestark tro på att det finns någonting som nu ditt inre vill säga dig, så att säga. Och ägna tid åt att försöka komma på det och ta hjälp i terapi om du inte riktigt får ordning på vad det är som skaver här. Det kan vara en ålderskris, det kan vara någonting med din identitet du vill ändra, det kan vara någonting i ditt sammanhang. Och det är jätteviktigt att komma på det där, för att då, och när man kommer på det så trillar nästan ofta en polett ner, det känns att ja, just det. Det är det här. Och först då kan man ju börja agera och försöka rätta till, liksom. Börja hantera det. Jag vill också ge det enkla, simpla rådet att hantera de här frågorna. Tänk på vad ångesten handlar om och så vidare, eller det du är orolig för i vardagen. Tänk på det under dagtid. Annars kommer det på natten och du kan inte sova. Det är viktigt att avsätta tid åt det under dagen. Bearbeta det och tänk på det under dagen. Så att du nästan kan säga till dig själv när du vaknar till på natten, ja, men det här tänkte jag klart på, jag tar det imorgon. Liksom. Det är viktigt att hantera det. Man skyndar så mycket under dagen ofta. Så det är först när det stillnar som det här kommer fram. Ägna aktiv tid åt det.
Ja, nej, jag kan bara skriva under. Det är klokt. Jättebra.
Det kan hjälpa.
Ja.
Med de orden...
Ja.
Så tänker vi nu, vi ska äta någonting litet. Och jag tycker ni ska äta någonting gott. Och sen så ska vi ses eller höras igen om
en vecka. Ja.
På fredag är vi tillbaka.
Ja.
Var rädda om er och skriv till oss och berätta hur ni har det och ställ era frågor.
Ja.
Det är mycket roligt.
Ja.
Ha så bra nu.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.